Många av er som har åkt förbi Rotviks gård på väg ut mot slottet har säkert undrat vem som bor där. Vad händer där? Bedrivs det någon verksamhet där? Här ska ni få höra. Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Och nu sitter jag i Rotviks gård tillsammans med ägarinnan
Pia Törnstrand.
Och du bor i detta härliga ställe. Det är ju paradiset tycker jag.
Vi kanske ska tillägga att Sture Kvarfort också bor här.
Sture Kvarfort bor här också, men honom har jag inte sett till än. När köpte ni huset? Eller fastigheten kan
Fastigheten köpte vi 2014.
Och ni har bott här ända sedan dess?
Ja.
Ja. Vi kanske ska för våra lyssnare berätta att det här är delvis, eller det beror på att jag vill göra tillrättaläggande från det programmet där Göran Magnusson och jag pratade om Rotvik.
Just det.
Och vi sa att vi vet inte vem som bor där nu.
Nej.
Och då hörde Pia av sig och nappade på mitt erbjudande om att göra ett reportage härifrån.
Mm.
Och nu sitter vi här i solskenet fast inne på grund av blåsten.
Ja.
Ni har bott här i, det blir 3 år i sommar då.
3 år i mars faktiskt.
Hur kom det sig att ni fastnade för det här stället?
Mina morföräldrar hade ett hus nere vid Slundesvägen här. Och där var jag väldigt mycket när jag var liten, jag och mina syskon. Jag bodde sen på Södermalm med 3 stycken barn. Och mina morföräldrar bodde här, hängde mycket här ute. Men sen då så byggde man ju här uppe på Krokanstigen, radhus. Och då sa jag till mina barns far att vi åker dit och tittar. Och då köpte vi radhus där, och det var ju då på 90-talet.
De där gula på höjden.
Precis. Så då köpte vi ett radhus där och bodde där. Så mina barn så att säga växte upp där. Min yngsta var 1 år när vi flyttade tillbaka. Och då var det ju så att jag jobbade inne i Skarpnäck. Och så gick man ju till busshållplatsen Rotvik här. Och så tänkte jag, tänk om man någonsin skulle kunna få bo här.
Tänkte du så?
Jag tänkte så, och jag kommer ihåg när de renoverade lilla bastustugan, det som vi kallar vävstugan då idag. Då tänkte jag också så, oj, de här måste vara ambitiösa, för de höll på att renovera det där. Och så tänkte jag, tänk om man skulle få bo här. Men sen flyttade jag så småningom till, sålde där uppe, vi skilde oss och jag sålde och köpte ett atriumhus nere på Karpstigen nere i centrum. Och där träffade jag min nuvarande sambo. Vi byggde så småningom ett hus gemensamt i Saltsjöbo. Och där bodde vi 4 år. Ända tills jag en dag såg en annons då i vilken tidning det var, kommer jag inte ihåg. Där det stod att Rotviks gård var till salu. Då hade det redan varit i salu en gång. Och så såg jag att det var en kompis till mig som jobbar på Svensk Fastighetsförmedling som var mäklaren. Så jag ringde till henne och sa, oj, vi har tittat lite på gårdar och sådär. Vad är det som händer med Rotviks gård? Blir det inte sålt? För det låg ute för ganska dyra pengar. Så jag tänkte att ja, det fanns väl ingen marknad för det. Men då när den kom igen så var jag tvungen att ringa henne och kolla vad är det som händer med Rotviks gård. Hon pratade lite och jag pratade lite och sådär, och sen släppte jag det. Sen plötsligt fick jag ett sms på min mobil där det stod att jag var välkommen till visning på Rotviks gård. Och så sa jag då till Sture, min sambo, att vi åker och kollar.
Och sen var det klippt.
Sen på den vägen var det. Och det ska jag säga, det, för de Pirjo och Christer då som ägde stället här, de hade ju många som var intresserade. Men att de ville sälja till oss sen på slutet.
Mm. Jo, det känns säkert väldigt bra att sälja till någon som man förstår kommer att vårda stället.
Precis. Mm.
Och det här, det är ju gudomligt faktiskt att bo så här, och ändå är det nästan mitt i stan.
Precis.
Ni såg potentialen här till någon slags verksamhet.
Mm. Det gjorde vi. Framförallt så byggde det ju hela på att man var tvungen att ha en verksamhet för att kunna ha råd att bo här. Så att vi bestämde oss för, det finns ju hästplatser, det fanns 4 boxplatser då. Så vi utökade det till 6 och vi är ju hästmänniskor båda två, både Sture och jag. Sture har börjat rida nu bara för några år sedan, men jag har ju alltid velat ha, eller har haft häst så, men och fått åka länge för att träffa sin häst. Och här stod den ju plötsligt på gårdsplanen.
Ja, stod med frukosten.
Ja, men exakt, det var helt fantastiskt och jag är verkligen euforisk när jag tänker att det här är mitt stall. Ja. Men då bestämde vi oss för att försöka satsa lite mer då på det här med hästeriet. Och sen startade vi en bed and breakfast i lilla vävstugan då.
Som, det var den stugan som Pirjo kallar för bastun.
Just det, just ja. Det. Och det var ju då, det finns en bastu där inne. Det finns ett lit, vi har bara en kokplatta, men det finns ju vedspis. Så att våra gäster som kommer från hela världen, de tycker ju att det är otroligt exotiskt att laga mat på den här vedspisen förstås.
Lagar de maten själva?
De lagar maten. Och vi har försökt att säga att man får göra enkla saker, för det finns ju ingen ventilation, alltså fläkt och så. Va? Och då blir det lite väl, luktar lite väl mycket mat så. Så att, och sen så tycker de ju att det är väldigt exotiskt då med den här bastun. De har egen bastu i sin stuga.
Vad är det för någon som kommer hit?
Hela världen, minst svenskar.
Till eran lilla vävstuga?
Ja, i Tyresö.
Härligt. Ja.
Så de kommer ifrån, ja, vi har haft både från Kina, USA, Japan. Alltså väldigt, väldigt långt härifrån. Och så förstås mycket tyskar, holländare, schweizare. Och vi kallar, precis som du säger, det här med att det är en oas och mitt i stan. Så vi kallar det här på våran då sida för vävstugan som en city farm. Mm. För att folk inte ska tro att det ligger ute i skogen.
Mm. Hur marknadsför ni er?
Jo, det är ju genom detta amerikanska bolag som heter Airbnb. Och de har ju, det har ju vuxit otroligt mycket i hela världen. Så att folk sitter ju där och leker och så tar man fram att man, och det, väldigt många kan man säga kommer ju också för att de vill gå i Tysta naturreservat. Så då kan de ju gå härifrån. Vi tipsar dem att gå runt Öringesjön och gå ner till slottet. Alla de här pärlorna vi har nära.
Perfekt läge. Och hela Erstavik.
Hela Erstavik.
Och så, är det mycket sådana människor som gillar att gå ut i skogen?
Ja, det kan man säga. Och sen, och de går då, och just det här att de ser rådjuren och ser dovhjortarna. Så att vi kan ju säga, gå upp till Erstavik så ser ni dovhjortar. Ja. I princip, va? Ja. Och sen så är det ju då det här med cityformen, att det är så lätt att ta sig in till stan och slippa bo där inne. Utan man kan vara där inne och hela dagen i rörelsen och så komma ut hit och andas ut lite grann.
Och farm är det ju verkligen.
Ja.
Ni har hästar, ja. Och ni har höns.
Just det.
Hur många höns har ni?
Just nu har vi 7 höns och 1 tupp. För ett tag sedan hade vi 2 tuppar. Men då kom duvhöken och tog en när vi släppte ut dem. Bara en liten timme eller så.
Oj. Mm. Och tog den?
Och tog den. Eller rättare sagt så tog han inte. Men han skadade den så pass mycket så att vi var tvungna att hjälpa den att dö sen. För duvhöken kan inte flyga iväg med en sån stor tupp.
Åt ni upp den sen?
Ja.
Så kanske man inte ska fråga.
Nej. Men jag kan säga att den var inte god.
Den var inte Nej. God. Var den för gammal?
Ja, en seg tupp. Vi försökte ju göra coq au vin så, men det var inte jättegott.
Men tuppkammen måste man ju kunna sälja. Det är ju dyrt. Det är ju sånt där man sprutar in i knän, vet du.
Ja, just det.
Rånsyra.
Ja, det tänkte vi inte på. I kaoset som blev ju. För då springer ju alla andra höns och gömmer sig. Och då är det ju meningen att deras ledare, det vill säga tuppen, ska ju ropa att faran är över. Liksom. Och sen fanns det ingen som ropade att faran var över och så. Och det är ju inte första gången vi har besök av dels duvhöken, men framförallt så har ju räven tagit väldigt många höns från oss över tid.
Så det är så mycket räv här.
Ja, och de är listiga.
Ja, det
trots
det.
Ja, det sägs och det stämmer så väl. För vi har, de har ju kommit trots att det är folk i stallet, trots att jag är ute på baksidan, så kommer den och norpar åt sig. Så att de hinner inte uppmärksamma. Duvhök kan de ju uppmärksamma därför den flyger ovanpå. Och då börjar de att kackla och springa åt varsina håll och sådär, va. Men räven smyger ju sig på och så bara tjock, så tar han någon. Och springer iväg med.
Oj, när man inte har fler hönor och tuppar så måste det vara en stor sorg för hela familjen.
Ja, och det framförallt då, så nu var vi ju oroliga då. Nu hade vi som sagt en tupp till då, men annars hade vi inte, får vi ju inga kycklingar till våren här nu.
Tar ni kycklingar?
Ja, så vi hoppas att någon ska börja ruva ordentligt.
Ja.
Någon utav dem, så att vi får lite kycklingar.
Mm. Men annars så tar ni hand om äggen?
Då vi tar hand om äggen.
Är ni självförsörjande på ägg?
Ja, just nu har vi blivit det. Därför att nu, de här var ju kycklingar förra året. Så de har precis börjat värpa. De har ju ett uppehåll också på vintern. Men de har precis börjat värpa. Så det är ungefär 5 utav dem som värper nu. Eller 4 värper nu. Så att vi 4 ägg om dagen ungefär får man. Och det är ju inte så mycket. Om man...
En omelett.
Ja, en omelett. Och då är små gulliga ägg också. Med stor gula.
Ja, vad är det för ras på hönsen?
Det här är kinda hönst. Heter det. Det är en svensk lantras.
Och sen har ni hund.
Hund har vi.
En asta som mötte mig och var väldigt glad och sprallig.
Ja.
Och en katt.
Och en katt.
Ja. Hur samsas djuren då?
Ja, Asta är ju en Jack Russell, så att katten får ju försöka stå ut så gott det går.
Hon hinner väl undan?
Ja, hon hinner undan och hon är hon vet var skåpet ska stå. Så, men de kommer överens jättebra och Asta, hon passar hönsen så gott hon kan.
Mm.
Och hon har också jagat reven vid några tillfällen när den har kommit upp här och tagit. Så det är därför vi bland annat skaffade henne.
Det är ju en jakthund också.
Det är en jakthund.
Du kan berätta vad här är för ras.
Ja, det är en Jack Russell. Och hon, men jag, egentligen så vill jag ha henne för att vi hade, ett tag hade vi lite besvär med råttor i stallet, i fodret. Och det har vi ju inga besvär med längre. Det där är ju en riktig jakträtthund.
Så hon, det är dödar hunden och inte katten som tar råttor?
Ja, ja, katten håller på med en små möss.
Jaha.
Men hon tar råttor då om det kommer några. Så att vi har inga problem med råttor längre. Nej,
vad skönt. Mm. Men du, det är era hästar ni har här?
Nej, en av dem är våra.
Jaha.
En av dem är vår. Och sen är det då 5 inackorderingar.
Jaha.
Och det är alla andra. De är också tyresebor allihop.
Mm. Och kommer hit och rider på dem varje dag?
Ja, och sköter om dem och fixar. Och...
och det sköter de själva, så ni behöver inte passa så?
Nej, alla ska hjälpas åt med alla sysslor så att säga.
Mm.
För så man sköter sin häst, men man har också gemensamt ansvar för in- och utsläpp i hagarna.
Vad hände med din häst?
Den gick omkull i hagen vad vi förstår. Så att när det var som geggigast, det är lite rötter och hon har sprungit och har gått omkull då. Så att hon bröt helt enkelt, eller hon fick en spricka i griffelbenet.
Griffelbenet?
Ja, det är ett smalt litet ben som ligger in till skenbenet.
Ja.
Och sen så fick hon en spricka också i skenbenet. Så att hon har fått stå i sin box i 6 veckor.
Inne?
Inne. Inte kul.
Hur blir hon till humöret då?
Alla har sagt att hon har verkligen blivit, eller att hon har tagit det här med stort tålamod.
Du är väl där och gossar mycket,
ja,
varje dag?
För jag försöker, jag har ju sagt att alla som kommer måste ju hålla på med henne.
Mm.
Så att hon får lite. Och hon har fått radion på lite sådär när det är ensamt och sådär. För att det blir, hästar vill inte stå ensamma.
Nej, och de ska väl inte göra det här?
Nej.
Egentligen?
Nej, det ska de inte. Men det här är doktorns ordination.
Ja, men nu har hon ska få börja gå ut.
Vi går och leder henne några minuter varje dag och det ska ökas till... det ska ökas till 20 minuter. Sen ska vi tillbaka och röntga henne igen. Och
då får vi se. Ni flytta hela stora hästen.
Ja.
Den är ju stor.
Den är stor. 1,73 hög.
Räknar man under magen då?
Nej, då räknar man manken. Ryggen,
manken där uppe. Upp till på hästen.
Huvudet är ju ännu högre upp.
Ja, just det.
Mm.
Jag tyckte hon såg väldigt stor ut.
Ja, hon är väldigt stor.
Ja. Hur tar de det då? Flyttas till veterinär?
Jo då. Hon går snällt in i transporten. Och så åker man iväg med henne till stav. Hon har redan varit där 2 gånger och röntgat nu på samma skada.
Mm.
Så att nu blir förhoppningsvis sista gången om 4 veckor då, eller 3,5 eller vad det blir. Och sen så kan vi börja. Men det är, man kan tänka sig att det är 8-10 veckors rehab.
Ja, det är som på en människa.
Ja, precis.
Mm. Efter 6 veckor tar man gipset och sen är det försiktig träning.
Mm, exakt.
Men man gipsar inte en häst.
Det är jättesvårt att göra det. Mm. Men i vissa fall måste de göra det. Och då måste man ju operera oftast om det är sådana stora skador. Mm. Men prognosen ser god ut för henne.
Rider hon kring i skogarna också med henne här?
Ja, det gör vi. Både på Erstaviks-sidan och också på den sidan där vid ridskolan. Ja. Vid, mot Alby.
Men då ska ni över Tyresövägen. Eller under?
Eller, antingen över Tyresövägen vid busshållplatsen precis, så är det ju ett övergångsställe som inte är bevakat så att säga. Där kan man gå över.
Ja, där är rödljus då, går det inte där?
Jo, fast då, nu har de ändå precis faktiskt ändrat det där. Så att man, när man trycker på rödljusknappen så blir det rött ganska fort. Förut fick man stå jättelänge och det går inte med hästar. Mm. Där trafiken är tät, för det är den ju här på Tyresövägen. Så då kan man inte stå och vänta på att få komma över, utan det måste gå lite snabbt. Så det kan man göra nu. Men annars går man då förbi busshållplatsen och sen smalnar det ju av där. Och det är jätteläskigt att gå över där. Därför att då är man alltså i princip en meter, 1,5 meter ifrån bilen som kör förbi fast jag står där.
Som kör fort kan jag tänka.
Och som också kör också fort. Eller kör, det som är nästan läskigast är när folk kör fort fram till man, tills de stannar. Mm. Inte smyger in, utan man ligger i 50 eller vad man nu kör i. Och sen bromsar man.
Men du, är det inte så att hästen är företräde i trafiken?
Hästen, ja, man kan säga så att bilisterna är alltid ansvariga för allt som sker med en häst. Om det blir en olycka så är det bilisterna som är skyldiga. Aldrig hästen eller ägaren. För att hästen är ju då ett flyktbenäget djur med en hjärna som är en valnöt. Så det finns ingenting som säger att man, oj vänta nu, utan blir de rädda så blir de rädda. Och då spelar det ingen roll om de har bromsat eller vad det nu, utan då är man ansvarig. Så att det önskar vi verkligen, att man tog lite större hänsyn till oss när vi kommer. En del är arga för att hästen bajsar på gången. Och då, vi har ju unga flickor som har hästar här och de får ju inte rida över vägen. Nej, det går inte. Men däremot så då rider ju de ut efter Öringe stugans där dagiset. Och så har vi sagt att när hästen bajsar så ska man kliva av och sparka åt sidan.
Det tycker jag var tjusigt, för det görs minsann inte ute i skogen på andra sidan Tyresövägen. Där har det ofta varit bajs, i varje fall i vinter där man går.
Ja. Det är sagt att vi ska göra det för att det inte ska bli konflikt då. Men samtidigt så är det ju vi lever trångt och vi måste samsas, så det här är ingen bajspåse man har med sig som man tar upp efter en hund. Jag har ju hund och går ut och går med henne och tar alltid upp mitt bajs, men det gör ju långt ifrån alla. Men det är klart att det ser ju mycket mer ut när det är en häst. Men den är dessutom vegetarian.
Ja, det blir ändå
mer. Ja, men då är det ju inte så äckligt kan jag tycka, som en hund som
Nej,
är.
Just det. Nej. Men du sa man kan gå under tunneln också.
Ja.
Det är väl ganska lågt i tak där?
Ja, det är det.
Då kan inte du sitta på.
Jo då, jag böjer mig ner. Och då är det också ett läskigt moment. Därför att då försöker jag ju titta. Innan jag går ner i tunneln kommer någon cykel på andra sidan. Ja. Kommer någon människa på andra sidan. För att jag måste nämligen huka mig. Och blir hon rädd så är det ju hoppar hon ju. Och då slår jag i taket. Oj. Så att det gäller att liksom ha lite koll på vilka som kommer. Och så brukar jag ropa lite. Oh, häst kommer här.
Ja.
Så.
Ja, men det är nog bra. För cyklisterna, de kommer jättefort där.
De kommer jättefort, men de har ju lurar på sig. De hör ju inte.
Du, tävlar du något med hästen?
Ja, min tanke var att jag skulle komma igång och tävla nu. I vår. Men så skadar hon sig då. Så att det blir förstört.
Vad ska du tävla i för
Det är dressyr.
Ni har ju fina hagar här bakom huset också.
Just det.
Vad tränar ni? Ni tränar hästarna i någonting där?
Ja, i en mané eller en paddock.
Ja. Vad tränar ni dem i?
Ja, då är det ju oftast att man tränar dem med lite olika gångarter och lite rörelser. Att de ska bli mjuka och fina och stanna när man säger stanna och sådär. Och så tränar man lite hoppning och lite bomarbete och sådär.
Vad tycker hästarna om det?
De älskar, alltså alla hästar tycker om att göra saker som det är lite fart och fläkt i.
Jaha, men det går inte så fort då?
Nej, vi kan ju inte rida så fort för det tar ju slut. Och det är ju en trygghet, ja, kan man säga. Nej, men det är ju en sak i själva, som säga, kommunikationen med hästen. Det är ju att lära sig det här att gasa och bromsa, få dem att lyssna. Att man är ett ekipage helt enkelt som samverkar.
Mm.
Det är ju det som är tjusningen med djuren. Att vi kan inte göra någonting som de inte själva vill. Utan det gäller att hitta så att de vill.
Oh, vad härligt det låter, tycker jag. Hör du, nu sitter vi, du kallade det för ladan.
Mm.
Berätta, vad har ni gjort här?
Jo.
Det var här Pirjo, jag kan tala om det för lyssnarna som har varit kunder hos Pirjo. Det var här hon hade sin ateljé och sin butik.
Precis. Så att vi hade, först så hyrde då Svensk Fastighetsförmedling lokalerna för, som sitt kontor. Helt enkelt. Sen växte de ur lokalerna och då har vi försökt då hitta en verksamhet som där vi säljer kontorsplatser, där vi säljer konferenser. Men det mesta är ju då de här kontorsplatserna som inte är, ska vara en plats där du bokar. Idag så ska du ju inte behöva teckna några som helst avtal med någonting. Det ska ju inte vara någon bindningstid på någonting. Så är det ju idag. Och så är det också med kontor. Man ska kunna komma och gå. Så att vi har olika tariffer för hur mycket man skulle vilja använda den här. Jo, men jag tror att jag kommer kanske vara här 2 dagar i veckan. Jaha, ja, då är det så. Men, och då är det månad per månad. Och så kommer de att gå lite som de vill på den tiden.
Och det här kan man läsa om på er hemsida.
Det kan man läsa om på vår hemsida.
Du får
hemsida.
Gärna säga adressen.
Ja, det är ju då www.rotviksgard.eu.
Ja, det där EU har jag sett, har med Europa att göra?
Ja,
det är enligt uppdrag. Eller?
Nej, det är Europa, det är ju deras då Europa.
Men,
för att deras domän, ja, det var ju också så att det fanns en Rotviksgård redan. Som ligger i Avesta eller någonstans.
Jaha.
Så att det är flera, bland annat så fick jag ett telefonsamtal från polisen. Så tjena, har jag kommit till Rotviksgård? Ja, så har du. Ja, vad bra, för vi har hittat alla era sadlar. Och jag tänkte, oj, har de varit stulna? Så då var det den andra Rotviksgård. Och då så försökte vi då, att vi är då något annat, fast det Facebook-sidan är svår därför att där får vi ofta fel.
Och vad är det adress dit?
Ja, där är ju, den heter ju Rotviksgard.
Ja.
Som Facebook då, va? Och då finns det flera och vi har försökt att få dem. Facebook gör ju egna sidor så fort att de märker att det finns en sida.
Mm. Och vill man mejla till er så går det också.
Just det, till... det är info@rotviksgard.se.
Mm. Använder kunderna mycket mejlen?
Nej, inte så mycket, men det kommer en del på den. Men och det är ju mest via, kan man säga, via kompisar, alltså kunder, andra kunder.
Det sprider sig från mun till mun.
Precis, mun till mun. Så förra året så hade vi bland annat Tyresö Strands båtklubb. De var här på, om det var onsdag kvällar, och hade skepparexamenskurs och sådana kurser som en studiecirkelform. Så att det har vi också, och vi har haft
yoga har ni haft?
Yoga har vi haft, och det har varit både i ABFs regi och med Carina Esk då, som har stilla stunder här i Tyresö. Så hon är en flitig användare av våra lokaler för hon tycker att det är så trevligt. Och det är ju en fantastisk miljö.
Och när ni har konferenser, då kan man få mat här också.
Såklart.
Och vem lagar den?
Den lagar jag.
Det gör
jag. Så att nu sist hade jag en här i fredags, och då frågade jag om de ville ha... eftersom vi har ju bara ett litet kök, så att säga, man får välja på en maträtt.
Det är ett bostadshus.
Det är i mitt bostadshus, ja, precis.
Ni bor i det huset som står längst in på ägorna.
Som
kan man säga,
kallar storstugan.
Det nya huset.
Det nya huset.
Ja.
Så att, och då fick de en viltgryta, en älg- och rådjursgryta. med potatis och gelé och lite sådana här saker. Och så, så bakar jag bröd på morgonen då till frukosten åt dem och så. Så att, det var de ju jättenöjda med då.
Sitter
förstås.
De här då?
Då fikar man här nere på undervåningen i ladan. Mm. Och sen har de konferens på övervåningen.
Ja. De både äter frukost här och lunch.
Ja, och eftermiddagsfika då.
Ja. Ja, det låter inte dumt.
Nej.
Tycker jag.
Så att det har vi haft ganska många olika konferenser. Och det har vi fått då. Bland annat så var vi hade ju konstrundan hade vi ju här. Med Erja Lempinen, han hade sina bilder här. Och då var det ju många som kom och passerade. Och bland annat så var det en kvinna här nu som hade den här konferensen i fredags. Hon kom förbi och sa, jag har hört att man kan ha konferens här. Kan vi boka eller? Ja, vilken bra idé, för då hade jag lite café här då.
Jaha.
Så att,
men du har inte café för allmänheten som man kan droppa in? Nej,
för det får vi inte ha.
Nej.
Nej, men däremot så får man ju ha det vid enstaka tillfällen. Så att förra året på hösten så hade vi ett skördecafé. Och så då hade vi bland annat, sålde vi... Du vet, Tyresö lanthandel har ju kaffe.
Det var lite marknad samtidigt då.
Det var lite marknad. Och då gick Björn då som har Tyresö lanthandel ut på den här aktuella sidor, aktuella händelser i Tyresö. Jaha. Och sa att vi skulle ha marknad här.
Ja.
Skördecafé. Och det kom så mycket folk. Så jag räknade sen att 110 personer var här.
Hade du hunnit baka till alla?
Jag hade bakat så in i barnen så jag tänkte, här får vi ju, det här får vi frysa in. Men vi fick åka till Syrenas lanthandel och stödhandla på slutet. För att det allt gick åt. Och det var så helt fantastiskt, för folk var ju lite nyfikna.
Ja,
för då, man har ju kört förbi här, men man ser ju inte hur det ser ut på insidan.
Och man undrar vad det är.
Ja,
precis. Vi har en jättefin skylt som jag såg när jag gick hit idag. Mm. Men när man fräser förbi på Tyresövägen så ser man inte på samma sätt. Man tittar efter gångar så att inte de är i vägen.
Mm. Exakt. Nej, men så då så var det så mycket folk så att det satt, och det var en sån här fin höst då, så det satt folk överallt i hela trädgården. Och det var kö långt ut på, det var helt fantastiskt.
Men skördefest, var det något som ni hade skördat här?
Ja, vi hade då, förra året var det ett fantastiskt äppelår. Så vi hade gjort väldigt mycket äppelmust. Vi hade ju honung. Jag hade bakat.
Ja, bikupor har ni här. Det har jag sett också. Ganska många.
Ja, men förra året så var det förra och förra året var uselt biår kan man säga. Det var all honung tog faktiskt slut ganska fort för alla. Det var svårt att få tag i honung därför att det var ju så torrt.
Mm.
Det fanns ju ingenting att äta för dem, så de åt ju upp sin egen honung. Så när man skulle då skatta det här så var det, hade de ju ätit upp väldigt mycket. Men däremot så det sålde vi och det är en väldigt populär honung, så att det var bland annat en från mitt barnbarns förskola. Hon stod här och ja, det är lika bra jag åker hit och handlar själv, för de glömde hela tiden bort mig, för hon ville ha burkar, så hon köpte 4 burkar på en gång. Nej, men det var helt fantastiskt och folk var så glada och då hönsen var ute och barnen lekte med dem och ja, lite sådär. Och katten syntes ju inte. Och de gick och pratade med tjejerna i stallet. Ja, det var jättemysigt, verkligen.
Har bina vaknat än?
Ja, de har varit ute och flygit och städat ut lite. Men det är ju upp och ner i vädret. Så ena dagen var det ju 15 grader och så var det ju 2 minus.
Ja, precis. Det är 3 april idag.
Ja, precis. Så att, och det är ju säljen då nere vid Öringestugan där som de flyger på nu, kan man säga.
Hörru, i det här gamla huset säger jag, själva mangårdsbyggnaden i Rotviks gård. Vilka är det som bor där nu?
Ja, där bor nu Anders Eriksson.
Ni hyr ut?
Vi hyr ut det. Mm. Till en familj. Och tidigare var ju det som du pratade om i det förra programmet.
Therese och hennes
familj. Så de bodde här i 1,5 år. Vilket var jätteroligt såklart.
Det tyckte de också.
Ja, det tyckte de. Det var ju helt fantastiskt. Och sen så då har den killen flyttat in. Och han har också barn då varannan vecka som han hyr. Men så att när jag från början köpte det här. Så var min tanke att jag skulle i det huset ha dagkonferenser. Alltså det är ju ett fantastiskt hus. Det är så fint inrett och renoverat. Inrett ska jag inte säga, men renoverat. Så att det var min tanke. Men då var jag ju tvungen att få igång all annan verksamhet som man hade liksom bra, att man vågar ge sig på det där. Så att det är därför jag nu hyr ut det. Och så har jag ju, eftersom vi inte får in pengar på det här, den här som var då Svensk Fastighetsförmedling som skulle hyra då, så måste vi få in verksamhet, ja, ha verksamhet här.
Ja, det måste gå runt.
Ja, det måste gå runt, annars får man ju sälja till någon annan.
Det där huset är väl bortåt 200 år gammalt, tror
ja,
jag.
Ja, det säger ju då Göran Magnusson. Och det kanske stämmer alldeles ypperligt. Jag har fått höra 1850. Mm. Men det kan stämma, absolut.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han sa om ålder här. Men han läser ju i gamla arkiv. Så att han har säkert rätt. Ja. Det kan jag lova.
Ja, precis.
Och vad jag kommer ihåg är att den som lät bygga flera hus av den här storleken, samma stil, det var den som då var ägare utav Tyresegodset, som man kallar det. Och jag kommer inte ihåg om det var Koskäll eller någon annan.
Jo, just det. Det kommer jag ihåg när jag lyssnade på programmet.
Ja. Och mangårdsbyggnaden i Uddbygård, det ser precis likadant ut och det är ju också gediget byggt. Mm. Och sen tror jag Göran nämnde Solberga.
Just det.
Och några till. Mm. Men ja, det är väl inte så många av de husen han byggde som det fortfarande bor folk
Nej.
I.
Och man ser ju så tydligt i det huset med alla de här lägenheterna som har funnits då, 3 lägenheter i alla fall.
Jaha.
Så det är ju då på varje plan är det ju olika med vedspisar då för den enskilda familjen. Och så är det utgång på baksidan då från trappan ner. Ja.
Finns de kvar fortfarande?
Ja, allt är i princip intakt. Och alltså vi har ju då 12, tror jag vi har, eldstäder när sotan ska komma. Det kostar jättemycket pengar, kan jag säga. Men vår tanke var ju också, eller det jag fortfarande vill, det är ju att Rotviks gård ska vara ska vara lite öppet, inte hela tiden för det går inte, men att man ska ha sådana här evenemang där man gör saker. Och det var ju då min tanke var det här med torpet då, att få kunna ha berättarkaféer, ha olika evenemang så att man välkomnar folk i att ta del av den här fantastiska miljön.
Men det kanske går att sitta här uppe.
Ja, det gör att göra. Så att det har vi gjort också. Vi har haft lite after work här och lite olika. För att, men det är ju mest då kommer det, kan man säga, småföretagare.
Mm.
För där har vi inte nått ut riktigt till allmänheten. Och så. Men, det är inte säkert att allmänheten ska hit på ett after work. Men så. Men ändå försöka få till. Och som det här skördekaféet. I våra så hade vi också en liten sommarfest. Då gjorde jag tapas.
Ja.
Och då folk kom hit och hade jättemysigt och satt under parasoller. Ja, då hade jag gått ut ganska brett på sociala medier. Men inte i den här aktuella händelsen. För då kanske det skulle ha blivit alldeles för mycket. Men lite sådär att man får kanske titta på hemsidorna. Så att man måste vara lite mer om sig och kring sig då. Om man är intresserad. För det kommer jag ihåg, var en kvinna som kom här när det var skördefest och sa, jag visste inte att ni hade öppet café här. Nej, men det har vi inte, det är bara idag.
Ja.
För hon var jättebesviken. Så, för att folk vill ju gå och fika lite överallt.
Hon kommer säkert igen.
Ja.
Men du, det här som är på fredagarna med företagarna på Katars.
Ja.
Ni har haft dem här också.
Det har vi haft och flera gånger så har vi haft nätverksträffar här med då Katars. Jag har haft kommunen här på för att visa lokalerna och vi hade ju öppet hus för alla som gick ut till hur många som helst för att få kunder då till vår hubb eller de som vill hyra. Så då var det mycket folk som var här och tittade och käkade frukost och sådär. Men sen har vi ju då det här nätverket som vi har på fredagar på Katars. Som är öppet för alla.
Är det ni som håller i nätverket på Katars också?
Ja, inte vi, utan det är Anders Eriksson som gör.
Jaha, det är han som bor i stora huset. Ja. Man kallar det andra för huvudhuset.
Ja, storstuga.
Gamla huset.
Ja, just det.
Ja,
det. Så där träffar man ju mycket folk och där går det ju också så att säga, från mun till mun. Och det är ju där vi har fått kunder, kan man säga, ifrån, som sitter i hubben.
Mm. Sen har ni ju ett, jag skulle säga, växthus, ett glashus.
Ja.
Och det fanns ju på Pirjos tid också.
Precis.
Hur använder du det?
Nu håller jag på och tar sticklingar som jag ska ha till försäljning.
Jaha.
Mm. Det hade jag förra året då, just på den här vårfesten eller sommarfesten, så hade jag...
Blir det en pelargonkväll kanske?
Ja, precis. Och vi har ju massor med olika pelargoner, och det är en hel del från Pirius tid som jag har tagit sticklingar på och förädlat så. Och sen har jag ju då ibland då att folk kan beställa middagar där. Men det är ju då för...
Om man ska ha syjunta, kanske lite festligt.
Ja, det kan man absolut hyra. Nu är inte jättemånga sittplatser där, men det går ju att ordna till, absolut. Och på vintern så har vi ju tänt upp i kaminen där, och så sitter man i det här avlövade i mörkret med lykter runt omkring. Det är ju helt fantastiskt.
Och räven smyger omkring.
Och räven smyger omkring, kanske lite... ordentligt med snö utanför. Nej, det är en magisk plats. Ja, det... Och det är också magiskt därför att du vet, Tyresövägen hörs ju ganska mycket.
Mm.
Så det där är en oas att gå in i och bara få det tyst. Mm. För då hör man inte.
Sen ligger det så fantastiskt vackert för att ni har ju sjön åt ena hållet och bortom växthuset så är det, jag kan kalla det för vassrugg eller vad som helst, men det är inte en massa stora hus i alla fall.
Precis.
Och åt andra hållet, vägen som man kommer hit på, det ligger några villor i lugn och ro i solen.
Precis. Och jättetrevliga grannar.
Ja, till och med det.
Som tycker om hästar och höns och så.
Ja, det måste vara drömmen att bo så här. Hörru, du ska ha hemskt mycket tack för att jag fick komma hit.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 där jag har samtalat med Pia Törnstrand som berättar om hur hon och hennes sambo Sture Kvarfort driver Rotviks gård. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då!